Det här blev inledningen till en förföljelse av Tet Harm som Jovan Reis skulle driva med något som liknade besatthet under de år som följde. Han var kritisk till att polisen misslyckats med att få fast hans doktorand och beskrev för de två mordutredarna Lars Jonsson och Allan Bäckström sin övertygelse om att Tet Harm var en seriemördare.
Tolkar man dig rätt, Jovan, så är du övertygad att Tet Harm är mördaren vad avser de här fallen som du har berättat om?
Ja, tolkar att, alltså inte kan jag era detaljer, men verkar så i hög grad. Och det här är subjektiv bedömning, det är alltså inte detaljer som privatperson, jag tycker att om ni inte får honom fast, då får ni gärna hänga er allihopa. Och att jag är mycket, det går det på band?
Ja.
Okej, då vill jag inte. Jag ska säga mer.
Tet Harm hade några veckor tidigare släppts fri, men han var avstängd från sin anställning vid rättsläkarstationen i väntan på att polisutredningen skulle avslutas. För att förhindra att hans frisläppte doktorand tilläts återkomma i tjänst såg Jovan Reis nu till att Tet Harm polisanmäldes för att tidigare ha misskött sitt arbete som rättsläkare vid stationen. En utredning gjordes på uppdrag av Socialstyrelsen, men Tet Harm friades på alla punkter. Ett nytt tillfälle för Reis att misstänkliggöra Tet Harm kom när AT-läkaren Thomas Algen blev angiven av sin före detta hustru Kristina som misstänkt för att ha deltagit i mordet på Katrin da Costa. Enligt den före detta hustrun skulle makarnas lilla dotter vid 18 månaders ålder ha varit med när Katrin da Costa mördades och hennes kropp styckades. Jovan Reis skrev nu ett nytt rättsmedicinskt utlåtande som bekräftade att mammans uppgifter om vad barnet skulle ha sagt om styckningen stämde väl överens med fynden i hans eget obduktionsutlåtande. Reis gav alltså ökad trovärdighet åt det som i medierna kallades barnets berättelse, men som rätteligen borde ha kallats mammans berättelse. Ytterligare en möjlighet att stärka misstankarna mot Tet Harm fick Jovan Reis när polisen läckte ut Reis spekulationer om att styckningen hade filmats. När den här uppgiften dök upp i pressen och medierna rapporterade att polisen var på jakt efter fotografier från styckningen hörde ett fotohandlarpar av sig till polisen och berättade om skrämmande bilder på en styckad kropp som några år tidigare lämnats in i deras butik. Med utgångspunkt från fotohandlarparets minnesbilder av vad som skulle ha funnits på dessa fotografier skrev Jovan Reis ytterligare ett rättsmedicinskt utlåtande som gav ökad trovärdighet åt fotohandlarparets uppgifter. Enligt Reis kunde det mycket väl vara just Katrin da Costas styckade kropp som fotohandlarparet sett på bilderna. Även på annat sätt skulle rättsläkaren Reis komma att påverka opinionsbildningen kring da Costa-fallet. Utan att det syntes utåt blev han rådgivare till prostitutionsdebattören Hanna Olsson som i boken Katrin och rättvisan beskrev de två läkarna som sexualsadistiska mördare och piskade upp en hetsk opinion som också kom att påverka domstolarnas behandling av fallet. Och när journalisten Lars Borgnäs vid Sveriges Televisions Uppdrag granskning i en serie program några år senare beskrev Tet Harm som seriemördare och båda läkarna som skyldiga i da Costa-fallet fanns Jovan Reis med i bakgrunden som pådrivande kraft. I efterhand har Tet Harm och Thomas Algen gemensamt vänt sig till Rättsmedicinalverket och begärt att Reis båda utlåtanden ska granskas av rättsmedicinsk expertis. Men trots att Rättsmedicinalverket har ett direkt ansvar för kvaliteten i de rättsmedicinska utredningar som görs i landet har man hittills vägrat att granska Reis agerande. Tet Harms och Thomas Algens skrivelse finns att läsa på denna webbplats tillsammans med Rättsmedicinalverkets svar.